ska läsa en text ifrån Lukas evangeliets 18:e kapitel. Vi är ju i, precis som du hörde inledningsvis, i vår serie som vi kallar för Kallad. Där vi funderar över vad det innebär att följa Jesus. Och vi ska läsa en ganska välkänd berättelse, tror jag, för många av oss här inne. Den inleds i vers 18 i Lukas 18. Så här står det. En uppsatt person frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor. Mannen sa: allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Då sa Jesus: ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade: vem kan då bli räddad? Han svarade: det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Petrus sa: vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig. Då sa Jesus till dem: sannerligen, var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn ska få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen. Vad ska vi säga om den här mannen? Den här frågan har ju faktiskt uppstått en gång tidigare i Lukas evangeliet. I kapitel 10 så är det en annan man som frågar Jesus nästan ordagrant samma sak. Hur ska jag nå evigt liv? Vid det tillfället i kapitel 10 så verkar det vara någon, det står att Lukas skriver att han försöker sätta dit Jesus och försöker visa sig på den religiöst styva linan. Och då svarar Jesus genom att berätta storyn om den barmhärtige samarien. Men här verkar det finnas en annan ton. Mannen frågar för att han genuint vill veta. Det är en helt annan liksom frekvens på den här frågan. Hur är det egentligen med min själ? Hur ser vägen framåt ut för mig? Vad behöver jag göra? Hur behöver jag leva? Vad behöver jag fatta för beslut för att få evigt liv? Och så svarar Jesus, precis som i kapitel 10, i den där berättelsen om, som slutar med liknelsen om samarien, med att hänvisa till budorden. Och mannen hävdar också här att han har hållit budorden. Man skulle kunna tänka på flera sätt om det. Antingen är han ganska blind för sig själv, men i någon slags gammaltestamentlig lagens mening så menar han nog att han har det. Han har varit noga med de här reglerna. Och Jesus säger: en sak fattas. Och så läste vi vers 22 vad det är då. Sälj allt du äger. Dela ut det åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. I Markus version. Den här historien finns både i Matteus, Markus och Lukas. Och i Matteus version så står det, jag tycker så mycket om det, jag har tänkt på det ofta. Där står det lite annorlunda. Markus han skriver: Jesus såg på mannen med kärlek och sa: sälj allt du äger. Jag tänker att det spelar all roll i världen. Hur talar Jesus med oss om de här sakerna? Han strör inte en massa radikala one-liners omkring sig för sakens skull. Han är aldrig vårdslös. Han har inget som helst behov av att uppfattas som liksom en radikal och svartvit predikant. Utan det här sker hela tiden i värme och i kärlek. Det är också min erfarenhet. Ibland manar Gud oss att göra saker, att fatta beslut. Men det sker med mycket värme. Den här mannen har aldrig fått en större utmaning. Men den kommer ur den djupaste barmhärtighet och ur den varmaste blick. Ibland i våra sämre stunder i svensk frikyrka eller i kristenheten överhuvudtaget så har vi utmanat varandra utan värme. Vad är det som händer då i den här berättelsen? Mannen går bedrövad bort, står det. I en av de andra parallella texterna så står det att mannen mörknade. Och så gick han bedrövad bort. Vad står den där bedrövelsen för? Det har ganska nyss kommit en ny bok om Lukas evangeliet skriven av Patrik Hagman som finns här i vår region. Han skriver så här om den där bedrövelsen. Jag snor det rakt av för tyckte att det var så fint. Han säger så här: det där är en stark känsla. Han blev inte förolämpad för att Jesus kritiserade hans rikedom. Han blev inte frustrerad för att kravet var så hårt. Bedrövad blir man när något gör ont att höra för att man vet att det är sant. Men inte vet hur man ska kunna göra någonting åt det. Mannen vill verkligen vara god. Han vill göra det som är rätt. Men så finns detta enda som han trots allt inte är villig att ge upp. Slut citat. Bedrövad lämnar mannen Jesus. Och notera här då att Jesus inte springer efter och sänker kraven. Han är, som Ea var inne på för några veckor sedan, ingen ängslig försäljare. Nu har de ju slutat med det, men jag brukar handla på ICA-signalen. Och för ett antal år sedan så varje gång jag kommer in där, vilket är typ 5 gånger i veckan för att vi handlar så odisciplinerat, så står det någon människa och säljer telefonabonnemang där. Och det spelar ingen roll hur långt bort från den här man försöker gå, så ropar de bara: vad ringer du med? Så här. Och jag tyckte alltid att det var så konstigt. Så här. ICA-handlaren står ju inte och skriker bara: ska du ha fläskfärs eller nötfärs? Så här. Det är något med det där pushiga, liksom kletiga, jag väljer inte själv, och de är så otroligt måna om att jag ska nappa. Men jag kan ju inte nappa 5 gånger i veckan. Det blir ju jättedyrt. Jesus, han gör inte det. Han springer inte efter mannen. Han säger: vänta. Varför gör han inte det? Hade inte det varit lite mer barmhärtigt? Målet är alltid människans frihet. Banden som håller en människa och som håller en människa tillbaks, de behöver klippas av. Och det är som att Jesus ser vad det är i den här mannens liv som behöver klippas. Och om inte det gör det, då kommer det inte att gå att följa Jesus. Vi som är vana bibelläsare, vi är snabba att läsa en text om den här och säga: ja, men det där gäller inte alla. Och det är ju sant, va? Varje människa i Bibeln får inte liksom samma uppmaning att göra sig av med alla sina ekonomiska resurser. Men det är just precis för att vi är så snabba med det som vi liksom inte lever riktigt i närheten av de här texterna. Tänk om vi skulle liksom stanna upp en liten stund, motstå våra blixtsnabba reflexer och bara spegla oss i en sån här text. Tänk om Jesus ber mig göra detta. Och inte allt för snabbt slå igen den dörren. Vad skulle det betyda? Det gäller inte alla, men det gäller några. Och på olika områden i livet gäller det på sätt och vis alla. Han ställer sig i vår väg och med barmhärtighet och värme i blicken. Han ser på oss med kärlek och säger, amen, här behöver vi klippa det som binder. Det händer alla människor, fast på olika områden. Vi bläddrar några blad till Matteus 5. Nu blir det barnförbjudet. Det här är en våldsamt, men de har ju gått nu, barnen. Det är Jesus som säger så här, Matteus 5, 29-30. Håll i nu. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Vad ska man göra med den uppmaningen? Ja, men jag hör någonting här som också är väldigt lockande. Jesus bjuder in oss i att radikalt bryta med det som binder. Det är liksom på samma tema här. Det som förleder mig, det som skymmer sikten, det som får mig att tappa fokus, det som gör det svårt att följa Jesus. Det är naturligtvis inte bokstavligt. Det är inte menat att du ska gå hem och hugga händerna av dig själv på någon skärbräda någonstans. Men det finns någon slags hållning i detta. Ingenting får hindra mig. Ingenting får tynga mig. Ingenting får fresta eller stjäla fokus så mycket att jag driver bort från Jesus Kristus. Vad finns det för någonting i mitt liv som jag behöver stänga för att det binder, tynger och hindrar det Gud vill göra med mig? Det kan ju vara ägodelar. Det kan ju vara min liksom upptagenhet för mina grejer och stålar och vad det nu kan vara. Det kan ju också vara andra saker. I Hebreerbrevet 12, det här har jag stannat inför förut, men jag tycker så mycket om den här texten. Vi måste läsa i folkbibeln, därför att Bibel 2000 tappar bollen här lite. Där står det så här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Det har vi sagt förut här, men jag tycker att det stämmer idag. Särskilt synden står det här. Den är självklar att vi ska lägga bort. Men låt oss lägga bort allt som tynger. Särskilt synden. Ibland får vi pastorer frågan i något samtal. Men är detta verkligen synd? Och det är naturligtvis en alldeles avgörande och viktig fråga. Men en annan viktig fråga är, tynger det? Vad är det i mitt liv som liksom, vad är det som har lastats på mitt liv så att jag, det kanske inte faller under kategorin synd, men det borde ändå läggas av. Och det kanske inte är samma för alla. Det där kan du inte gå runt och bära på. Det kommer bli supersvårt att följa Jesus då. Vad är det för något för dig? Man fick bli lite personlig, så för många år sedan när jag var en ung vuxen, gick på bibelskola, jag var 21 år kanske eller något, så hade jag funnits med i ett kristet sammanhang. Min story påminner i viss mån lite om din, Oskar. Kom med i liksom kyrkans värld i konfa-ålder. Och det var verkligen för mig så småningom efter konfa, när jag så småningom kom på en fredagkväll i vår kyrka där, eller församlingshemmet, så var det en hemkomst utan dess like. Det var mitt livs viktigaste beslut. Och jag hängde där alla fredagar och alla söndagar under min tonårstid. Men när jag började på bibelskola så uppfattade jag att Gud viskade i mitt hjärta på något sätt, eller ledde mig till att, då hade jag spelat och sjungit jättemycket och det hade blivit väldigt mycket identitet i det där för min del. Så för mig just, inte för någon annan, men för mig blev det viktigt att nu åker jag på bibelskola, nu vill jag söka Gud för mitt liv, nu lägger jag undan det. Inte för att det är dåligt, inte för att någon annan ska göra det, men för mig var det viktigt att göra det då för att få fatt på en djupare identitet. Och i en mening kan jag nog säga att det fick bli liksom en liten bisak i livet sedan dess. Det var min väg. Det var viktigt för mig därför att det var så väldigt förknippat med vem jag var. För andra kanske det är intrycken, medierna, rösterna. Ett sätt att riva ut sitt öga eller hugga av sin hand, det är att sätta en tidsgräns på de sociala medierna. Det är väldigt enkelt att göra det i telefonen. Det gjorde jag för ett tag sedan. Väldigt bra. Det är som att de här kickarna man får av skärmen, det är ju som knarkpiller. Lite till, lite till, lite till, lite till. Jag satte en tidsgräns, det hjälpte mig. För en del andra är det tempot, rastlösheten, kraven, arbetet, bilderna av att jag ska lyckas som behöver beskäras. Det finns en dansk psykolog som heter Sven Brinkman. Sven Brinkman har sagt så här en gång. Om du tänker positivt varje dag, arbetar hårt, strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, omger dig med inspirerande människor och aldrig ger upp, så finns det inga gränser för hur utbränd du kan bli. Som lärjunge eller vilken människa som helst behöver fundera över sina ja och över sina nej. Och i vår tid så är ju ett nej smått outhärdligt, eftersom vi lever i en kultur som utlovar att man kan ha kakan och ändå tugga i sig den hela tiden. Vi avskyr att avstå och vi övar oss väldigt sällan på det. I fastan är det ju precis det man gör. Man avstår inte det som är dåligt utan till det som är både gott och rimligt, för att få hjälp att säga ett djupare ja till det som är helt omistligt. Är ni med på det? Då är vi tillbaka på det här. Är det här synd? Nej, men jag kanske antingen temporärt eller för resten av livet väljer bort något för att kunna säga ja till något mer omistligt. Jag uppfattar att det är det som hela det här textsammanhanget handlar om. Just du, rike yngling, högt uppsatt, du behöver sälja allt du äger. Du behöver göra en radikal uppgörelse med det som binder. Det är alldeles uppenbart att Jesus träffar rätt, eftersom mannen inte är beredd att göra det. En bibelvers ytterligare ifrån första Petrusbrevets fjärde kapitel. Där säger Petrus så här. Vi läser vers 7. Nu är slutet på allting nära. Var då samlad och nyktra så att ni kan be. Man skulle kunna tänka, när jag läser den här versen, eller som jag ofta funderat över, borde det inte stå tvärtom? Be så att ni kan vara samlade och nyktra. Är det inte bönen som skapar nykterhet? På ett sätt kan det naturligtvis vara så. Men det här omvända, det som Petrus skriver här, röjer också någon slags insikt i en onykter tillvaro. Tänk då inte nödvändigtvis alkoholanvändning, utan ett gränslöst liv fullt med allt tänkbart av intryck och prylar och pengar och kickar och allt vad det kan tänkas vara. Utan bromsar, utan återhållsamhet kommer man att ha svårt att be. Var nykter så att du kan be. Avslutningsvis i dagens predikan. Det här syftar inte till att du ska bli rädd. Det här syftar heller inte till att du ska få kramp i själen. Gud är med dig. Och samtidigt är det som att det är skarpt läge. Lägg av dig det som tynger. Stäng de flöden som splittrar. Beskär ditt liv så att det kommer in ljus och syre i din tillvaro. Tala med Jesus om hur din frihet skulle kunna se ut. Och överlämna dig till honom med allt du är, allt du har. Håll inget undan, utan lägg det inför Jesus så att han får hjälpa dig med din frihet. Endast så kan man följa honom. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, tack att du ser på oss med kärlek. Kom nu. Tala med oss. Möt oss precis där vi är. Viska i våra hjärtan och ge oss mod att följa dig. Amen.